Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, hej och välkomna till avsnitt 9.0 av podden Vi går till historien. Och hösten, regnet, kylan är nu här och då passar det väl utmärkt med en historiepodcast i lurarna. Och du är med mig?
Det är jag, Ulf Gemsjö här, jag Fredrik och vi... erinrar oss att förra gången talade vi om de sista Vasaregenterna, drottning Kristina i Sverige och kung Johan Casimir i Polen. Båda abdikerade och båda dog utomlands, Kristina i Rom och Johan Casimir i Paris. Ja, det är ju de båda sista kungliga Vasaättlingarna. Men vi nämnde att om man räknar utomäktenskapliga söner så blir Gustav II Adolfs sonson, alltså Gustav Vasas sonson, Gustav Mauritz av Vasaborg, den sista manlige ättlingen. Han dör 1754 och med hans syster Henrietta Polyxena av Vasaborgs död 1777 utslocknar den sista utomäktenskapliga grenen av Vasaätten. Och den här svenska grevinnan, alltså barnbarn till Gustav II Adolf, lever sina sista år i yttersta fattigdom efter ett äventyrligt liv med många kärleksaffärer. Hon bor i en by i Västfalen, blind, sjuklig, som ett fattig jon helt beroende av bidrag från omgivande grannar. En ämbetsman skriver till Sveriges dåvarande kung, Gustav III, och berättar om hennes öde. Gustav III var ju stolt över att ha några Vasa-gener i kroppen och skickade pengar till henne, men Henrietta dör utan att hunnit använda dessa penningamedel. Räknar man kvinnliga ättlingar, alltså döttrar till Gustav Vasa och hans söner och sonsöner, hittar vi många Vasa-ättlingar i dagens samtliga europeiska kungahus, bland annat det svenska. Något vi har utrett vid flera tillfällen tidigare. Ja, vi lämnar detta och återvänder efter förra avsnittets spännande händelser i Polen och Tyskland och Italien nu till Sverige, där vi ska se hur det går för den unge Karl XI. Och hans personlighet har vi omsorgsfullt redogjort för. Jag vet, Fredrik, om du bara kort sammanfattar, vad har du för intryck av den unge mannen hittills?
En blyg, men ändå framåt.
Ja, visst, han har ju ett blygt inåtligt sätt och han har ju svårigheter med studierna och han känner en obekvämhet vid alla officiella framträdanden som får sin absoluta kontrast när han lämnar slottsmiljöerna. Vad händer ju då?
Ja, han gillar ju krig och jakt, vilket inte då brukar passa så väl in i en introvert, blyg person kanske. Men vi får se. Han kanske är en fullständig psykopat. Vi får se. Vi får se. Mm.
Ja, det är alldeles riktigt som du säger. Han gillar att dra ut på jakt eller i fält på militära exercisövningar. Eller han gillar ju också att träffa vanligt folk som man inte behöver prata franska med eller följa kunglig hovetikett. Och när det gäller maktfördelningen i riket ska han, när 70-talet övergår i 80-tal, genomföra förändringar som ingen trodde han var kapabel till. Men vi tittar först på den utrikespolitiska situationen när den 17-årige kungen blir myndig 1672. Sverige har ju under Gustav II Adolf, Kristina och kungens far Karl X Gustav blivit en stormakt. Det egentliga Sverige har efter frederna med Danmark i Brömsebro och Roskilde fått sitt nuvarande utseende med Jämtland, Härjedalen, Gotland, Halland, Bohuslän, Skåne, Blekinge. Och vi har ju sedan tidig medeltid Finland. Vi har ju också sedan Kexholms län och Ingermanland, alltså området öster om Finska viken. Estland, Livland och områden i norra Tyskland, Bremen-Värden, Wismar och svenska Pommern. Man talade om dominum maris baltici, alltså dominansen över Östersjön. Ungefär som en viss diktator pratar om Mare Nostrum på 30-talet. Vem syftar jag på då?
Mare Nostrum?
Vårt hav. Vem var det som stod på sin balkong och orerade om Mare Nostrum på slutet 20-talet och på 30-talet och början 40-talet?
Ja, jag trodde du menade, fick för mig att du menade Östersjön, men du menar förstås Medelhavet och just Mussolini.
Ja, visst, det är ju Mussolini. Ja, men alltså, lika lite som Mussolini och Italien hade resurser att behärska Medelhavet hade Sverige resurser att i längden behärska Östersjön. Sverige hade vunnit många av sina framgångar mycket beroende på grannländernas tillfälliga svagheter eller inbördes motsättningar. Vad politiken därför gick ut på nu under andra halvan av 1600-talet var att bevara status quo, inte att ytterligare försöka utöka väldet. Man saknar helt enkelt ekonomiska, befolkningsmässiga och militära resurser för att driva en aktiv stormaktspolitik. Man försöker därför vara neutral i olika konflikter, skapa förbund och isolera det land som man visste man inte kunde få över som vän. Vilket land var ju det?
Ja, och det kvarstår väl än idag, va? Danmark.
Ja, och varför kunde man väl inte nära några förhoppningar om att man skulle kunna bli kompis med Danmark?
Ja, jag tror i grunden att vi är för olika som folk. Nej, det var ju att vi precis hade tagit ganska stora landområden från dem förstås.
Så var det ju. Danmark hade ju förlorat sin ledande ställning i Norden som man nu hade haft under medeltiden. Och en tredjedel av sitt landområde till Sverige. Sveriges rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie för en franskvänlig politik och 1672 sluter Sverige och Frankrike ett förbund. Fransmännen ger oss omfattande subsidier, bidrag och lovar att stötta Sverige i att behålla sina gränser. I gengäld vill man att Sverige ska ha trupper i de tyska besittningarna och där föra en politik som ska hindra den tysk-romerske Habsburg-kejsaren, Frankrikes huvudfiende, och tyska delstater att ingripa i krig på Frankrikes motståndares sida. En tysk stat Sverige hade konflikt med var Brandenburg. En stat som var på stark uppgång under kurfursten Fredrik Wilhelm. Der große Kurfürst, den store kurfursten som en gång varit aktuell som påtänkt friare till drottning Kristina. Och som vi rapporterat om, omväxlande kämpat med och mot Karl X Gustav i hans polska krig. Han byggde upp en stark armé. Ja, man kan följa en linje från honom till militärmakten Preussen, som ju alltså Brandenburg bytte namn till i början på 1700-talet. Och på 1800-talet till Tysklands enande och krigsmakten sedan under första och andra världskriget. Problemet här i relationerna mellan Sverige och Brandenburg, det är att man vill behärska samma område, nämligen Pommern. I Västfaliska freden efter det 30-åriga kriget fick Sverige Vorpommern och Västra Hinterpommern, där öarna Rügen, Usedom och Wolin ingår, och städer som Stettin och Stralsund. Två år efter Karl XI:s tronbestigning skulle ett tillfälle komma för Fredrik Wilhelm att försöka komma över svenska Pommern. Sommaren och hösten 1673 kommer Karl XI att under 5 månader resa runt i Sverige på en Eriksgata. Den hade tjuvstartat på våren med en resa i Dalarna som du kommer ihåg vi berättade om i förra avsnittet. Den hade varit mycket lyckad. Karl XI kände sig avspänd när han träffade naturliga dalkarar istället för grevar och utländska diplomater i huvudstaden. Han festade loss rejält på olika tillställningar och, i vanliga fall livrädd för tjejer, dansade runt med dalkullorna. Och med på resan var förstås bland annat hans fru moder, enkedrottning Hedvig Eleonora. De stod varandra mycket nära och var mycket sällan ifrån varandra. Men på sommaren började den riktiga rundresan Eriksgatan i riket. Den inleds med en militärövning, ett sjöslag på Mälaren med ett 50-tal båtar inblandade. Du kommer ihåg att vi talade om manövern på Gärdet i Stockholm hösten innan, och nu var det dags för en motsvarighet till sjöss. Så fortsätter Eriksgatan med en tur längs den västkust som bara några årtionden tidigare varit norsk och dansk. Det är ett stort sällskap som reser. Hedvig Eleonora är förstås med, liksom rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie, som ju också är kungens farbror, gift med faster Maria Frosyne. Andra riksråd, grevar och utländska diplomater. Huvudorganisatör är den begåvade östgötasonen Erik Lindsköld, vars klassresa vi talade om förra gången. I augusti är man i Malmö där man tas emot av Erik Dahlberg. Kommer du ihåg i vilket sammanhang han var känd?
Mm, jag kommer ihåg att vi har en Erik Dahlbergs gata.
Mm.
Och sen kommer jag ihåg borde lyssna på de här poddarna istället. Men det låter ju som en konstnär, men det en mångsysslare. Han är en mångsysslare.
Absolut, en mångsysslare. Han var ju arkitekt, han svarade ju för det här mäktiga verket Svecia Antica Hodierna, där han avbildade slott och borgar och städer under stormaktstiden. Men han gjorde ju debut för att, kommer ihåg, han vid tåget över Bält.
Ja. Det var han som skröt så mycket och att det var hans idé och sådär. Han gick och rekade och kom med hemliga små gångar och sånt där.
Ja, visst. Exakt. Och han var ju istjockleksmätare där innan man vågade se ut på isen, kommer ihåg. Och han är nu kommendant på Malmöhus. Och utanför staden ordnas en ny militärövningsbatalj, något som kungen som bekant är oerhört road av. Man färdas sedan genom Skåne, Blekinge och ut med den småländska Östersjökusten. Man gör en avstickare till Öland där man stannar i flera veckor. Hans pappa, Karl XI Gustav, hade ju därmed Borgholms slott som bas. Några decennier tidigare jagat såväl vilda djur som fagra damer. Sonen undviker damer, men jagar hjortar och vildsvin. I Kalmar bevistar han ett bröllop mellan Magnus Gabriel de la Gardies son, som alltså är kungens kusin, och ett barnbarn till Axel Oxenstierna. Därefter kommer den unge tonårskungen till herrgården Strömsrum norr om Kalmar där han träffar några söner till kända stormaktspersonligheter. Och de är så pass intressanta och spektakulära att jag tyckte vi kunde stanna lite där. Alltså, stormaktstiden var ju fylld av stora män med den ikoniska Axel Oxenstierna i spetsen. Vi har hans efterträdare, Magnus Gabriel de la Garde. Vi har Per Brahe den yngre. Vi har de skickliga fältherrarna, Jakob de la Garde, Lennart Torstensson, Johan Baner, Carl Gustav Wrangel. Alla tillhörde inte högadeln, utan några kom ju från enkla bakgrunder som Johan Skytte. Kommer ni ihåg det svenska undervisningsväsendets fader, känd för den fortfarande existerande skytteanska professuren i Uppsala. Och de vi nyss nämnde, Erik Dahlberg och Erik Lindsköld. Men nu ska vi prata om några pappas pojkar som Karl XI träffar nu på Strömsrum. Gården hade köpts av Johan Skytte från hans elev Gustav den andra Adolf. Gården hade sedan ärvts av sonen Jakob Skytte och sedan av hans son Gustav Adolf Skytte, som hade ett spännande yrke. Nu inte så vanligt på våra breddgrader. Han var nämligen sjörövare. Något som ledde till att modern dör av sorg över sonens val av levnadsbana. Han är en spännande figur. Redan som barn vurmade Gustav Adolf för vikingatiden, och hans dröm var att bli en vikingahövding. 20 år gammal hyr han tillsammans med några kompisar ett holländskt fartyg. De dödar dess besättning, tar över fartyget genom att Skytte förfalskar den mördade fartygskaptenens namnteckning och gör om fartyget till ett piratfartyg. Under 6 år härjar man ute i Östersjön och kapar fartyg. Med Gustav Adolf är hans syster Anna Skytte och hennes man friare Gustav Drake av Hagelsrum. Och Anna, hon är inte något kuttersmyckare eller något passivt sällskap på sjörövarfartyget, utan deltar i mycket aktivt i mord och plundringar. Bland annat så mördar hon tillsammans med brodern en medpirat som hotat att hoppa av verksamheten. Mönstret är detsamma. Man bordar ett handelsfartyg, mördar dess besättning, tar hand om varorna och sänker till sist fartyget. Ja, Gustav Adolf Skytte, som redan som barn varit en mycket fantasifull liten gosse, lekte väl förmodligen att han nu var vikingahövding. Vad säger du om detta sätt att förverkliga sin pojkdröm?
Men jag hängde inte, är det här på riktigt?
Ja, absolut. Du tycker att det låter lite för starkt?
Det är bland det värsta jag hört på många avsnitt, tror jag.
Ja, vad kul. Vi kan överträffa tidigare avsnitt.
Ja. Ja, men du vill ändå ha, bara för att de är pirater, så det är något romantiskt skimmer du försöker måla upp här. Du var ju som, det är ju mördare, psykopater och liksom seriemördare helt enkelt.
Ja, alltså det här romantiska skimmet kanske inte de holländska handelsfartygsbesättningarna såg.
Nej, exakt.
Ja. Jo då, nej, men där man härjar framförallt längs den småländska och blekingska kusten, men gör också avstickare till Öresund och Kattegat, alltså på västkusten. Men sedan man anfallit ett holländskt handelsfartyg och mördat dess besättning blir de dock avslöjade när de misslyckas med att sänka fartyget vars vrakdelar förs in till den öländska kusten. Så de blir tillfångatagna. Men Anna och Drake, alltså hennes man, lyckas fly till Tyskland. Paret kommer senare att återvända till Sverige och märkligt nog slipper de undan med att ekonomiskt ersätta varor och båtar. Författaren Viktor Rydberg, vad säger namnet dig idag? Man läser väl på en... Det här med litteraturhistoria försvann väl 1968 också, som all annan bildning. Men har du någon förhållande till Viktor Rydberg?
Är inte den här Tomten?
Exakt, Tomten. Läser man fortfarande den, tror du, till före jul på förskolan och lågstadiet och sådär?
Ja, det är ju inte en Coca-Cola-tomte som är röd dräkt sådär. Så nej, det tror jag inte att man
gör. Men du gjorde det, eller hur, i skolan, eller?
Ja, jag känner ju till tomten.
Ja, ja.
Det är ganska bra, den är ganska bra.
Ja, mycket alltså. Tomten, han går ju där och ser till då att husbondfolket har det bra och sover. Han går ju till, ser till alla djuren och så vidare. Men samtidigt som han ju funderar på en gåta, va? Nämligen livets gåta, vad är meningen med livet? Så alltså, den har ju ett djupsinne också. Ja, idag är väl Viktor Rydberg, i alla fall i Stockholm, men känd för de här skolorna, va? Som är uppkallade efter honom, eller hur?
Mm, just det. Lite snobbiga skolor. Men.
Till skillnad från de flesta andra författare så tjänar Viktor Rydberg mycket pengar. Så han kunde då skaffa sig en stor villa i Djursholm. Hur som helst. Varför nämner jag honom nu då? Jo, han har skrivit, förutom Tomten och mycket annat, en spännande äventyrsroman om Gustav Drake, fribytaren på Östersjön. Och här möter man, förutom sjöröver, också häxprocesser och en sammansvärjning mot rikets råd. Men, om det gick bra för Skyttes sjöröverkompisar, systern och svågen, så gick det desto sämre för sjöröverhövdingen själv. Han dömdes nämligen tillsammans med tre andra pirater till döden vid en rättegång i Jönköping. Skytte hade en minst sagt fantasifull förklaring för sina dåd. De flesta av de kapade fartygen kom från Holland och han påstod att han var i portugisisk tjänst. Portugal var då i krig med Holland. Men rätten köpte inte denna förklaring. Skytte döms till halshuggning. Men efter överklagan av bland annat hans svärfar, en överste Hamilton, så fick han straffet nedsatt till arkebusering. Det är ju ett lite mer hedervärt sätt att bli avrättad på, eller hur? Det är ju lite militär glans över en arkebusering jämfört med en halshuggning. För att inte tala om hängning, det är ju en riktig lågstatusavrättning.
Mm. Alla har ju inte velat, förstås.
Nej. En arkebusering innebär ju att en grupp soldater, vanligtvis 9, skjuter med gevär från kort avstånd mot den som ska avrättas. Och du vet, minst ett gevär brukar ju vara laddat med lös ammunition. Varför då?
Mm. Det är ju för att de som skjuter ska kunna tänka att det var nog jag som sköt det lösa skottet.
Exakt. Ja. Varje soldat ska ju hoppas att just han inte deltagit i dödandet. En annan intressant sak som vi nu ser framför oss, det är ju att den avrättade ofta har ögonbindel. Vet du varför?
Borde man kunna räkna ut?
Ja, jag tror det är en vanlig missuppfattning om det, så det är intressant att höra vad du tror.
Alltså varför den som blir så att säga arkebuserad har...
Ja.
Ja, det har väl någonting med någon form av religion kanske.
Ja, det kanske är att höja frågan lite för mycket. Min tanke är väl att jag tror att även det här fallet handlar om omtanke om arkebuserarna, alltså att de ska slippa se den avrättades förtvivlade eller skräckslagna blick och sen mardrömmar om den resten av sina liv.
Mm. Det är lättare att få personen skjuten.
Just det. Så det är inte, jag tror inte det är någon omtanke. Och det tror jag är en vanlig missförstånd, omtanke om den som ska skjuta så att han ska slippa se vad som ska hända för övarna. Ja, intressant. Ja, arkebusering, apropå det kommer man att tänka på att några som lyckades sämre med att försöka bli arkebuserade, det var ju krigsförbrytarna vid Nürnbergrättegången efter andra världskriget. Framförallt officerarna, fältmarskalk Keitel och general Jodl, bad att som höga militärer få en militär arkebusering. Med detta avslogs, de hängdes som de övriga. Men tillbaka nu till mötet på Strömsrum. Här träffar Karl XI några intressanta personer som nu hoppas på att med hjälp av den unge men nu myndige kungen kunna göra karriär. En av dessa är en farbror till pirathövdingen, nämligen Bengt Skytte, den mest begåvade och mest kända av Johan Skyttes söner. Johan Skytte hade ju också en dotter, Vendela, som du kanske kommer ihåg att vi har pratat om tidigare. Det var en mycket bildad, vacker och självständig ung kvinna, författarinna, väldigt akademisk, som tyvärr då dog bara 20 år gammal. Bengt Skytte, det är en bildad och social person. Han gör först stor lycka vid drottning Kristinas hov, blir landshövding i Uppsala och Stockholm. Jag tror han bara var i 30-årsåldern. Han blir riksråd. Men han har också negativa sidor. Han är opolitlig, oberäknelig och intrigant. Han fortsätter sedan en karriär i våra baltiska provinser. Han har en massa idéer som han försöker genomföra utan att ha mandat från regeringen. Han reser till London och Berlin och till och med ända till Konstantinopel för att föra en självständig svensk utrikespolitik. Till sist är han tillbaka i Sverige och gör då misstaget att liera sig med den kontroversiella rättshaveristen hertig Adolf Johan, Karl den tionde Gustavs bror, Karl den elftes farbror, som vi pratade mycket om, kommer ihåg, i förra avsnittet. Och det leder till att ett drev startas mot Skytte och han avsätts från alla sina ämbeten. Precis som Adolf Johan hoppas han nu på att när Karl den XI ersatt den av Skytte och hertigen hatade förmyndarregeringen ska få stöd av den unge kungen. Och det är syftet med mötet på Strömsrum, dit nu också just Adolf Johan ansluter från sitt Stegeborg. En tredje person som kommer till mötet på Strömsrum, det är den mest bizarre av dem alla, nämligen den förmögde och uradige Gustav Adam Baner, Dulle Baner kallad. En annan pappas pojke, son till den berömde fältherren från 30-åriga kriget, Johan Baner från Djursholm. Gustav Adam hade blivit greve på grund av faderns förtjänster. Det var inte ovanligt att söner till förtjänta personer adlades eller fick högre adelstitlar. Präster kunde inte adlas, men söner till bemärkta prelater kunde bli adlade. Ett känt exempel här är sonen till den berömde ärkebiskopen Jesper Svedberg som adlades Swedenborg. Du kanske har hört talas om Emanuel Swedenborg. Ja, vi ska återkomma till far och son där så småningom. Även Baner hade först verkat vid drottning Kristinas hov, varit överste och riksstallmästare. Han har ett minst sagt våldsamt humör och saknar de mest elementära krav på ett anständigt uppträdande. Han är ofta höggradigt berusad, han hamnar väldigt ofta i slagsmål och skadar vid flera tillfällen allvarligt officerskollegor. Man kan säga att han gör sig omöjlig i alla miljöer han hamnar och får detta öknamn Dulle Baner, som på 1600-tal svenska betyder ungefär den tok eller den galne Baner. Han är dessutom Bengt Skyttes svärson. Han gifte sig först med en Katarina Lilje, dotter till 30-åriga krigets fältmarskalk Axel Lilje, som han fortfarande kan höra nattetid när han går runt med sitt träben på slottet Lövsta utanför Norrköping. Men Dulle Baner tröttnar snart på henne och lever istället ihop med Bengt Skyttes dotter Maria i det banerska palatset på Riddarholmen i Stockholm, nu en del av Svea hovrätt. För att inte bli igenkänd brukar Maria Skytte på deras resor runt om i landet kluts i manskläder. Ja, det här är förstås en jätteskandal som det skvallras mycket om. Äktenskapsbrott ser man ju mycket allvarligt på, och att bara som kvinna klä ut sig i manskläder är straffbart. Det leder till att Baner kallas till hovrätten där han försäkrar att han och Maria Skytte bara är goda vänner som trivs i varandras sällskap och att de inte har något förhållande. Han fördrivs dock från hovet sedan den övergivna hustrun klagat hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Vid försök av änkedrottningen att medla mellan makarna yttrar sig Dulle Baner, citat: "Jag vill varken komma till henne eller hava henne till mig, utan jag ser hellre att hennes kungliga majestät hör ut mig på Järntorget och hugger huvudet av mig. Då är man trött på sin hustru, eller hur?
Det är sådana här citat man kanske ska lägga på minnet.
Så man kan få använda, ja, förhoppningsvis inte i det här fallet. Efter hustruns död gifter han dock om sig med sin älskarinna redan innan den första hustrun begravs i familjegraven vid Kimsta kyrka utanför Norrköping. Detta äktenskap förklaras nu ogiltigt och Baner anklagas för äktenskapsbrott men blir frikänd. Maria Skytte är förresten också med i Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön. Precis som svärfar Bengt Skytte stöder Baner Adolf Johans krav på upprättelse. Ja, hur går det nu med mötet på Strömsrum där alltså Adolf Johan, Bengt Skytte och Gustav Adam Dulle Baner ska försöka påverka Karl XI och göra dem till riksråd eller till andra viktiga befattningar? Varken Hedvig Eleonora eller Magnus Gabriel de la Garde är med på mötet. Vi vet inte mycket om vad som händer under mötet på den småländska herrgården. Inga protokoll skrivs, men resultatet visar på ett fiasko för de tre som försökte påverka kungen. Ingen av de tre fick någon befattning. Adolf Johan får återvända tomhänt till Stegeborg, men vi ska återkomma till honom och hans konflikter med sina barn. Bengt Skytte kommer att föra ett kringflackande liv på kontinenten. Dör 10 år senare fattig och ensam i Hamburg. Gustav Adam Baner fortsätter sitt oroliga liv. Han är den enda av dessa tre som ändå har ett visst stöd av Karl XI som roas av hans olika upptåg. Vi ska återkomma till honom.
Och lite tre losers där som...
Ja, det, absolut. Va? Och det kanske var ett riktigt val av Karl XI att inte ge någon av dem någon upphöjelse, eller vad säger du?
Den här gäng bittra personer som, ja, de får gärna samlas och snacka lite skit.
Absolut. Under hösten fortsätter så Eriksgatan i Östergötland och Södermanland. Men när man närmar sig Stockholm i november blir den nu snart 18-årige kungen allvarligt sjuk och vårdas under flera veckor vid Pilkrogs värdshus i Järna. Man är rädd att det är kopporna och fruktar för den unge kungens liv. Och skulle kungen dö, så är vem är det som står närmast tronen nu i den mycket, mycket lilla kungafamiljen, skulle du säga?
Det är inte den där galningen på Stegeborg, va?
Jo visst, det är ju hans farbror Adolf Johan, och det är ju något som skrämmer många. Men till all lycka tillfrisknar Karl, och den 1 december är han tillbaka på slottet i Stockholm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nere på kontinenten har ett krig pågått sedan 1672 mellan Frankrike å ena sidan och bland annat Nederländerna, Österrike, Brandenburg och Spanien på den andra. Bakgrunden var att Ludvig den 14 ville expandera norrut mot spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien, och Holland. Eftersom Sverige är Frankrikes enda allierade ökar nu trycket på att vi ska engagera oss i kriget. fransmännen begär att Sverige ska utöka sina trupper i svenska Pommern. Men även i egentliga Sverige började upprustas och nya regementen bildas. Och för att finansiera detta genomför Karl XI något som förmyndarregeringen inte gjort, nämligen reduktion av adliga gods till staten. Du kommer ihåg, vi har pratat om det. Det var ju något som man beslutade redan 1655. Och Karl har stöd i det här arbetet av sina närmaste rådgivare Johan Gyllenstierna och Erik Lindsköld, men även av den nya riksskattmästaren Sten Bjelke. Karl XI ägnar sig nu med stor energi åt krigsförberedelse med realistiska övningar bland annat i trakten av Kungsör där han brukar jaga. Under hösten 1674 ökar den franska ambassadören i Stockholm sina påtryckningar och kräver nu att Sverige, för att man ska få behålla de nu ökade franska subsidierna, ska gå in i Brandenburg från svenska Pommern. Man är naturligtvis medveten om faran av att gå in i ett krig och få alla Frankrikes fiender till motståndare. Men mest fruktar man nog ändå att ärkefienden Danmark ska utnyttja en sån situation. Och för att förebygga det beger sig riksrådet Nils Brahe till Köpenhamn för att förestå ett neutralitetsförbund. Men man har också en annan idé, nämligen att ett sådant förbund ska välsignas med en vigsel mellan Karl XI och den jämnåriga danska prinsessan Ulrika Eleonora. Ja, vad har hänt i Danmark? Ja, 1670 hade Fredrik den tredje gått till sina förfäder och efterträtts av sonen Christian den femte som ärvde den envåldsmakt som fadern fått på 1660-talet. Och Christians mamma, alltså Fredriks änkedrottning, Sofia Amalia, hade blivit drottning då hennes mans storebror Christian, alltså den ursprungliga kronprinsen, supit ihjäl sig. Det kanske kommer ihåg vi berättade om i ett tidigare avsnitt.
Mm, det var en glad kille.
Ja, visst, en riktig odugling på alla sätt. Och Sofia Amalia, hon hade fått tre döttrar bortgifta med tyska furstar och nu återstod den yngsta dottern Ulrika Eleonora och mamma ser den svenska kungen som en mycket lämplig svärson. Prinsessans storebror, kung Christian V, är mer avvaktande. Än i juni 1675 proklameras en förlovning utan att det unga paret träffat varandra. Men något giftermål till hösten skulle det inte bli, inte heller året därpå eller under de närmaste åren, och orsaken ska vi återkomma till. Generalguvernör i svenska Pommern är sedan 1645 den gamle fältmarskalken Carl Gustav Wrangel. Han blir nu överbefälhavare för de utökade svenska trupperna där. Wrangel hade ju en lång och lysande karriär bakom sig. Var med redan som 19-åring i slaget vid Lützen. Efterträdde Lennart Torstensson som befälhavare över de svenska trupperna i 30-åriga kriget. Han var en skicklig befälhavare, men också ett exempel på tidens roffande av krigsbyten. Hans far, Hermann, också mycket framgångsrik fältherre under 1620- och 30-talen i Livland och Tyskland, gav sonen levnadsrådet, ja, alltså de talar tyska med varandra. De hade en tysk-baltisk bakgrund. Nimm nur, mein Sohn, so viel du kannst, den werda nimmt dir hat. Det vill säga, min son, ta så mycket du kan, för den som tar, han har. Vad säger du om det, faderliga levnadsrådet?
Jag tycker det är jättebra.
Ja, jag kanske varit, inte riktigt har följt de här förutsättningarna att ge goda levnadsråd i den här handen till dig, eller?
Med tanke på hur lite jag har, menar du?
Du kanske skulle haft mer, men du kan ju på din son kan du
åtgärda.
Ja, ja.
Jag tror det skulle handla om någon hatt, men det var det inte.
Nej, just det. Du läste franska, ja. Okej. Ja, att sonen däremot följde pappas sofistikerade råd här, det kan man ju se bland annat på familjens huvudslott Skokloster som är fyllt av krigsbyten. Nåväl, Carl Gustav Wrangel var ju förut också riksmarsk i förmyndarregeringen. Men nu är 60-plussaren Wrangel inte längre i bästa form. Vi har ju tidigare vid många tillfällen citerat den italienska ambassadören Magalottis träffsäkra men cyniska personbeskrivningar, och om Wrangel skriver han: Riksmarsken greve Carl Gustav Wrangel är storväxt och har ett vackert och stolt utseende. Men gikt och sten har illa hanterat honom, och hans tillstånd är sådant att han är nästan ur stånd att längre föra befäl i krig på grund av kroppens bräcklighet. Han riskerar att när som helst få ett slaganfall. Hans dåliga hälsa gör att han tänker på döden och livet efter detta, och mycket lämnar sig i händerna på prästerskapet. Magalotti beskriver vidare Wrangel som praktlysten, lättretlig och mycket svag för kvinnor. Men Carl Gustav Wrangel hade också andra sidor, som att vara en man att lita på och att visa frikostighet och ta hand om fattiga och begåvade personer. Ett känt exempel här är författaren Lars Johansson, Lasse Lucidor kallade. Har du hört talas om Lasse Lucidor?
Lite av föregångaren till Bellman, en visare som hängde runt på Söder i Stockholm.
Ja, alldeles riktigt. Det var imponerande att du kunde det.
En till sak. Mm. Han tror jag dog i någon duell med något befäl inne på någon något ölhak där. Tror att jag minns.
Alltså du omprövar helt min syn på bristen på klassisk bildning hos din generation här. Och han är alltså Lasse Dur, det är precis som du säger. Och han är ju tillsammans med Lars Vivaldius och Georg Stjernhielm, som vi ju tidigare talat om då, 1600-talets mest berömda författare. Han är
han blev också, tror jag, stämd i rätten när han hade kommit på eller diktat upp ett bröllopstal, tror jag, som förelämpade brudparet så pass mycket att han blev stämd för förtal.
Alldeles riktigt. Jag visste inte att du var specialiserad på honom.
Nu kan jag inte mer.
Nej, det var ju ytterst imponerande. Ja, just det. Som du säger, hans liv slutar ju på det mest dramatiska sätt. Just det här året vi pratar om nu, 1674. Han var född i Stockholm men blev tidigt föräldralös och växte upp hos sina morföräldrar i svenska Pommern. Och efter morfaderns död tas han om hand av den svenska generalguvernören Wrangel. Och efter studier vid universitetet i Greifswald kommer han så småningom tillbaka till Stockholm, och där försörjer han sig som författare, just här, dikter till bröllop och begravningar. Och just där du nämner, det leder till att han efter en ekivok bröllopsdikt döms till fängelse, då han vid ett bröllop skallat om att brudgummen, en gyllene stjärna, är så svartsjuk att han till och med är svartsjuk på brudens egen bror. Men Lasse Lusdor, jag tror han fick någon halvår sedan i fängelse. Men Lasse Lusdor, som också kallar sig Lasse den olycklige, han författar även salmer, visor och andra dikter. Hans mest berömda dikt är den här Skulle jag sörja, då bor jag tog ot. Och som du säger, Lasse Lusdor lever ett bohemiskt liv i Stockholm. Och Bellman, man kan säga att han representerar en linje med svenska poeter som har en del då gemensamt. De är mycket begåvade men lever bohemiskt och självständigt och inte böjer sig för de styrande i samhället. De har problem med alkohol och ekonomi. Alltså om en Lasse Lustor på 1600-talet motsvaras, som du säger, av Carl Michael Bellman på 1700-talet. Och om vi går framåt, 1800-talet, 1900-talet, kanske Evert Taube, Nils Ferlin och lite senare av Cornelis Vreeswijk, kanske Ulf Lundell. Sen slutar ju mina hågkomster. Jag vet inte om du kan man fylla på någon i din generation efter Ulf Lundell som skulle kunna fortsätta den här intressanta linjen.
Intressant. Lite mer diktare menar du?
Ja, och så här bohemer och spritmissbruk och ständiga problem med ekonomi. Men en trubadur, en diktare. Ja.
Det här är intressant att komma fram till något.
Ja, det är det.
Alltså jag vet inte, det är svårt. Ja. Den svenska skallen. Ni lyssnare, kommentera på vår Facebook-sida vem som är dagens...
Lasse Lusedor. Ja, det är en jättebra idé.
Mm. Mm. Så läser vi upp det i nästa avsnitt.
Ja. Kul. Så gör vi. Men som du också berättar om att Lasse Lusedors liv skulle bli kort. Den 12 augusti 1674 befinner sig den 35-årige skalden på källaren Fimmelstången på Kinstugatan 14 nära Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Och det här vackra rödmålade huset, det finns faktiskt kvar. Och där krogen legat är idag en typ av affärslokal som heter just Fimmelstången. Jag vet inte om det har gått förbi där, men det kan vara intressant att göra. Ta en promenad förbi där. På krogen befinner sig en löjtnant, Arvid Storm, som känner igen Lusedor och höjer bägaren för att skåla med honom. Men av någon anledning vägrar den säkert kraftigt berusade författaren att skåla tillbaka. Storm härsknar till och drar sin värja och Lasse Lusedor, som också har en värja, drar sin och de börjar duellera mot varann. Klockan 5 på morgonen dagen därpå städar en piga kroglokalen och när hon ska städa under ett bord stöter hon med kvasten på något mjukt. Hon böjer sig ned och skriker till när hon upptäcker en död manskropp. Och det är Lasse Lusedor som dödats av flera värjstick. Han begravs sen på Maria Magdalenas kyrkogård på Söder in till Hornsgatan. I gott sällskap med många kända skalder och andra personligheter som ligger där, som Erik Johan Steinelius, Evert Taube, Bellmans Ulla Winblad, Kristoffer Polhem med flera. Men egentligen är inte Lasse Lusedor kvar där. För när Hornsgatan breddades i början på förra seklet fraktade man bort jordmassor från det fattiggravsområde där Lusedor begravts. Så förmodligen finns hans kvarlevor sedan dess i Tantolunden, dit jorden användes som fyllning. Det är lite sorgligt, eller hur?
Jag tycker inte sånt där är så sorgligt faktiskt. Men han lever ju kvar ändå. Ja,
det finns en fin minnessten över honom där på
20. Ja, men då så. Det är inte alla som har en minnessten.
Ja, jo. Jag kan vara nöjd där. Mm. Och i den rättegång mot Storm som följde så försöker han försvara sig med att han försökt avstyra ett bråk mellan Lusedor och värdshusvärden som inte ville ge Lasse Lusedor mera vin och att vid bråket författaren ramlat över löjtnantens värja. Men rätten är inte övertygad. Men Storm, han lyckas fly från häktet på ett väldigt spektakulärt sätt. Han får nämligen besök av sin mamma och två av sina vänner. Och det är lite, han ligger till säng, han har varit sjuk och sådär. Det är väldigt mörkt i den här cellen. Och sen går då tre personer därifrån. Men så upptäcker då vakten att den som nu ligger i sängen är inte Storm utan mamma som har bytt plats med honom. Ja, det låter ju helt otroligt. Men förmodligen så var den här vakten mutad. Eller hur? Det är väl troligt att det var något sånt. Så att han vände ryggen till helt enkelt. Men Storm klarar sig. Han beger sig till Norge där han sen gör en militär karriär och slutar som general. En ättlig till Storm, det är Norges mest berömde konstnär, Edvard Munch, du vet han med det här skriet. Eller? Mm. Han brukade tala om min stamfar. Mördaren.
Mm-hmm. Var Norge lite dåtidens Turkiet?
Ja, vad kan du...
Lämnade inte ut
mördare? Nej, lämnade inte ut
mördare.
Den svenska räven. Ja. På senhösten, det här året, 1674, går så då svenska trupper under ledning av Wrangel över gränsen till Brandenburg. Man får nog anta att Karl XI välkomnar kriget. Han har ju som vi sett varit oerhört road av alla militära manövrar och nu blir ju övningarna verklighet så att säga. Den brandenburgska kurfursten Fredrik Wilhelm, han är med sin huvud där borta vid Ren för att stötta holländarna mot fransmännen. Så svenskarna får under vintern och våren 1675 agera ganska ostörda. Men det går långsamt. Förberedelserna har inte varit de bästa. Det saknas mat och det saknas hästar. Och Carl Gustav Wrangel har svår gikt och får bäras runt på bår. Han överlåter befälet till sin halvbror Volmar Wrangel, som för övrigt var gift med ett barnbarn till Gustav Adolf, en dotter till hans utomäktenskapliga son Gustav Gustafsson av Vasaborg. Men han saknar halvbroderns erfarenhet, skicklighet och auktoritet. I juni kommer så Fredrik Wilhelm tillbaka och trupperna möts vid Fehrbelin, cirka 5 mil nordväst om Brandenburgs huvudstad Berlin. Trupperna är numerärt ungefär jämnstora, men kurfursten leder sina trupper på ett skickligare sätt och svenskarna besegras och flyr slagfältet. Egentligen är ju det här slaget inte ett av de stora i vår krigshistoria, men det fick förödande följder. Svenskarna måste utrymma Brandenburg och dra sig tillbaka till svenska Pommern. Disciplinen är inte den bästa. Många deserterar från armén. Alltså, Sverige hade ju sedan 30-åriga kriget och Karl XIII Gustavs kriget gott rykte. Nu blev anseendet skamfilat. Det leder också till att Holland och den tysk-romerske kejsaren förklarar krig mot Sverige och att Danmark börjar förbereda sig för ett anfall för att försöka ta tillbaka vad man förlorat i Roskildefreden. Fredrik Wilhelm däremot hyllas och ett monument kommer att resas på slagfältet. Vid tiden för slaget vid Fehrbelin bestämmer man att Karl XI ska krönas vid en riksdag i Uppsala i september. Och den kommer att bli mycket dramatisk samtidigt som Sverige, när den öppnades några veckor tidigare, fått en ny krigsförklaring från vår ärkefiende. Och vad som då händer tänkte jag vi skulle prata om i nästa avsnitt.
Lite sorgligt avslut här, för hoppas det går bättre sen då. Men tack för det här avsnittet.
Ja, spännande historier har vi berättat om ännu en gång. Även om, som du säger, slutar lite i mål här med Lasse Lusedors dramatiska död och vår förlust vid Fehrbelin. Så vi får hoppas att det blir glada och tillfredsställande händelser att berätta om nästa gång om 2 veckor. Så tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för denna gång.
Hej!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.